och sen hoppas vi på mycket frågor från er. För det är ju egentligen det viktigaste med det här passet, är att ni ska känna att ni har fått svar på de frågor som ni har och tycker är kul att ställa till oss här framme. Och det har högsta prioritet. Så att vinka lite så skickar vi runt en mikrofon och så får ni ställa era frågor. Annars har vi tänkt att vi har små korta presentationspass och sen tar vi en liten frågestund efter varje. Och först ut tänkte jag presentera Maria Hell som är då kanslichef för IT-politiska strategigruppen. Och det räcker med som presentation. Du får börja berätta om helheten, vår roll, vår arbetsmetod med mera. Varsågod Maria.
Vi såg innan så har vi några stycken på kansliet som är här idag. Vi har också med oss Patrik Fällström, en av våra ledamöter som tyvärr inte fanns med på bild. Och han verkar inte finnas här i rummet heller. Så att vi får se. Meningen är att han ska berätta lite grann om en av våra delmål för både strategigruppen och regeringen och den som finns i propositionen. Upplägget för den här sessionen var, precis som Ylva sa, vi vill berätta lite grann om dels strategigruppens arbete, vad vi har gjort, vad vi är för några, vårt upplägg, vårt ansvar och vad vi har för roll internt inom regeringskansliet och för IT-politiken. Men sen gå igenom de saker som IT-propositionen som lades i riksdagen nu i somras handlar om. Och sen kunna bryta av, tänkte vi, för vissa frågor och diskussioner. Så vi hoppas att det inte blir så långrandiga här kanske framme vid bilderna, utan kunna få en dialog tillsammans med er. Det är inte säkert att vi kan svara på allt, men vi kan ju få mera input och mera idéer i sedvanlig ordning som vi brukar jobba. Använda våra nätverk och våra mänskliga kontakter med er allihop. På det sätt som vi har jobbat med strategigruppen för att få input, för att kunna vara rådgivare till regeringen i IT-politiska frågor, det är ju att ha massa arbetsgrupper, massa saker, massa aktiviteter överlag. Där vi har samlat in idéer och tankegångar och synpunkter av alla möjliga slag runt hela det IT-politiska området, som täcker egentligen alla politikområden, där IT såklart finns med i stort sett allt som görs idag. Våra arbetsgrupper är följande. Det är såklart infrastruktur och bredband har haft ett tungt fokus på de frågor som rör saker och ting som behandlas under de här dagarna, på internetdagarna, med säkerhet, robusthet, ansvarsroller och så vidare. Men också många andra områden där vi har haft goda och täta, intensiva kontakter med våra övriga departement, ministrar, politiskt sakkunniga, enheter och så vidare inom hela regeringskansliet. Sen har vi haft en hel del aktiviteter där vi har bjudit in så många som möjligt tillsammans med våra departementskontakter såklart, tillsammans med flera av våra arbetsgrupper, våra nätverk överlag. Många väldigt roliga, det här är bara ett axplock av dem som vi bara kom på i hastigheten, men många intressanta seminarier under bordsamtal, konferenser och liknande som har rört just de aktuella frågorna som har varit på tapeten och som är på tapeten. Och där är vi ytterst flexibla att arrangera och anordna träffar av alla möjliga slag. Ibland rätt så informella träffar, vi bara rakt över disk, dyker på någon, allt ifrån generaldirektörer till enskilda personer och organisationer. Där mycket för att kunna få igång en dialog som vi kan uppleva ha en låsning i, eller någonting som vi vill få fram, eller det vi upplever att olika personer och organisationer behöver träffas och mötas och diskutera. Så arrangerar vi omgående sådana där aktiviteter. Vi har egentligen inga hämningar alls vad beträffar det, kan jag säga.
Nej, men Maja, det är väl också så att vi faktiskt sätter som en mening i sig att samla dem med lite olika åsikter. För att om inte vi som ändå från olika perspektiv är insatta och pratar om de här sakerna på samma sätt, så har vi väldigt svårt att vi i våran tur när vi går ut ska få gehör för det vi beskriver, om vi inte kan beskriva det på ett enhetligt sätt. Så att det finns en grundtanke med många av de här mötena också, att se till att vi hittar gemensamt språk, att vi själva har samma uppfattning om frågorna och vi har verkligen förstått varandra mellan de olika communities eller vad det nu är frågan om.
Precis. Det handlar mycket om dialog, samverkan, samordning, och det kan ju låta luddigt och fyllt av floskler i och för sig, men jag tror att på det sätt som vi har arbetat hittills, som vi avser att fortsätta ett tag till, är just att kunna få ut någonting av det när vi tror att just synergien mellan olika aktiviteter, åsikter och så vidare ändå kan bära framåt för att kunna bli någonting bra i slutändan. Och framförallt att kunna ge en bra bild sen när vi ska föra vidare in i systemet. Precis som det står här, att vi är ju rådgivande till regeringen i IT-politiska frågor, men det rör ju hela regeringskansliet. Det är ju alla de enheter som har bäring på IT-politiken, eller där IT som företeelse kan ha bäring på deras verksamhet i olika former. Så därför så blir det en väldigt massa dialog på alla möjliga nivåer inom hela RK. Tillsammans med vår ITFU-enhet. Där vi på kansliet tillhör ju ITFU-enheten. Så där har vi ju den allra största kontakten såklart. Det är våra egna kollegor. Men tillsammans med dem och ibland också själva så har vi dialog såklart med alla möjliga enheter inom hela RK. Och det blir också då i slutändan såklart på politisk nivå. Via vår eget statsråd, IT-minister Ulrika Messing, som vi träffar ofta, men också ibland direktkontakt med andra statsråd vad beträffar deras frågor. Inte minst har det varit en hel del aktiviteter i höstas här, vad beträffar IT och vård och omsorg. Så har ju där Ylva Johansson har varit aktiv och haft en del direktkontakter med vår arbetsgrupp i IT och vård och omsorg. Där har skett ett antal fruktsamma aktiviteter efter det, där vi fortsätter att bidra med allt möjligt inom det området. Och så tar vi oss vidare inom systemet. Och Ylva kommer så småningom sen att berätta vad som händer nu efter IT-proppen är lagd. Den lades ju alltså som sagt var i somras och är det vi har jobbat med under senaste året. Fokus har alltså varit för oss att komma med så mycket idéer och tankar som möjligt just till propositionen och synpunkter av alldeles lag, skrivningar och så vidare. Jag behöver inte alls egentligen gå igenom såklart varför IT är viktigt och varför man behöver då och då sätta ner foten och bestämma en riktning. Det vet ni att det går snabbt, det händer mycket. Det är en branschorienterad sektor, marknadsdriven sektor. Så här behöver man ibland sätta sig ner en stund och försöka samla tankarna. Och det är just det som också är mottot som vi säger, det är just samordning, samverkan och dialog som krävs för att kunna börja för en bra IT-politik som ska gagna samhället och konsumenten och medborgaren. Och även det offentliga såklart. Vi tror på en aktiv politik för ett informationssamhälle. Och det är ju det som också... Nu har jag ingen proposition här. Första gången jag springer iväg utan proposition. Vi har ju alltså... Just det. Då kan du få läsa upp titeln där kanske. Det vill säga, vi tycker att titeln spelar också vad den här propositionen ska peka på. Det är ju för nytta, eller egentligen man kan säga så här, vi går inte från fokus på infrastruktur till fokus på tjänster, utan vi vidgar fokus på de förutsättningar vi behöver, det vill säga en god infrastruktur. Men vi ser det ur perspektivet vad som behövs, nytta, behov, användning och så vidare. Det vill säga från en IT-politik för samhället till en politik för IT-samhället. Och där tycker vi att just den titeln ska spegla det synsätt som vi vill att propositionen med delaktighet av alla departement som har varit med i det här ska bli. Sen är det så när IT-politiken har ju ett antal vågmästarsvårigheter. Och här är väl några av dem som man kan behöva ta en funderare kring. Vad är det egentligen staten gör och vad är det man inte kan göra? Hur kan man bidra till att någon annan gör och vad kan man göra i sådana fall? Vad är det man måste gå in och vad är det man behöver hålla sig undan? Och finns det ibland områden där man ibland måste gå in och ibland inte? Mycket är det ju EU-perspektivet. Vad händer på EU-nivå? Vad gör vi nationellt? Harmonisering kontra det vi har som är egna. Som vi tycker signifikant för Sverige. Så det är väldigt många sådana här saker och ting som man bör ta sig en funderare på egentligen i varje enskild sak. Och inte minst den sista. Det är såklart att 290 kommuner med deras väldigt olika förutsättningar, samtidigt som vi vet att det behövs göras insatser på central nivå för att öka förutsättningarna för att just 100 blommor ska kunna blomma. Och vad är det för förutsättningar man i sådana fall får välja ut och definiera och prata om och diskutera och kanske till och med bestämma på nationell nivå? Det här är svåra frågor och det här kan man inte göra på kammaren själv, utan det här kräver en massa arbete och samverkan och dialog. Och just gemensamma standards är någonting och grundfunktioner och sånt som jag kommer att nämna lite längre fram som står om i propositionen. Jag tror vi är en sån att kunna ha ett antal pusselbitar som är del av en del av tjänster, del av funktioner som man ändå måste bestämma sig för på nationell nivå för att sen kunna egentligen vara katalysator för att det kan hända på nationell nivå. Jag ska inte säga någonting här mer än att det har nämnt det mesta, men alla departementen har varit delaktiga. Ett stort steg fram tycker vi att en proposition kan skrivas där egentligen alla varit med. Det gör ju också att man kan tycka att en del saker kan vara lite luddiga och svävande. Dels så finns det en finess med det eftersom proposition ska leva under flera år. Man vill inte slå fast, absolut inte teknikval, man vill inte slå fast för mycket nu som kan hända att det förändras framtiden. Man kanske behöver ta en annan väg. Utan visionen, inriktningen har varit det allra viktigaste i propositionen. Sen kommer regeringen såklart att ta enskilda beslut vart efter tiden går här under de år som proppen kommer att leva. Så det finns alltså en anledning för varför det inte är så precis varje gång. Det är vi såklart tacksamma för. Vi behöver frihetsgrad i de beslut som tas framgent också. Verkligheten förändras, teknikutveckling går fort och så vidare. Men det viktigaste är just att alla departement har varit och är med. Så det blir ju, som ni förstår, ett gediget arbete nu framgent. Det här är ju egentligen startskottet för någonting som ska ske framgent. Så att proppen är, nu är det inte färdigt på något sätt, utan det är egentligen nu det börjar. Så här ser det ut. 3 stycken delmål. Förutsättningar för att det ska ske. Samordning, förtroende. Och det som är målet, det är ju ett hållbart informationssamhälle för alla. Och det känner ni igen sen förra propositionen. Där är ju målet detsamma. Det är bara det att vi har velat precisera oss under några specifika delmål och sen helt enkelt prata om 2 förutsättningar för att detta överhuvudtaget ska kunna ske. Och då tror vi att samordning och förtroende är viktigt. Egentligen kan man säga att tillgänglighet och säkerhet, det vill säga infrastruktur, robusthet, ett säkert internet eller vad man säger, det är också förutsättningar. Men det är så pass viktigt även fortsättningsvis att prata om de frågorna. Så därför är det ett delmål och egentligen även man kan tycka att det är en förutsättning. Så, Torbjörn.
Är det någon spontan fråga?
Det är inte så lätt att börja med frågorna just nu kanske. Utan vi tar några av de här delmålen så får vi se om ni kommer mera på banan.
Okej. Jag tänkte tala lite grann om första målet, kvalitet. Och det handlar om förbättrad livskvalitet. IT har en central roll. Och hur det kan förbättra och förenkla vardagen för människor och för företag. Till exempel handlar det om att stödja utvecklingen av offentliga e-tjänster. Men också stödja utvecklingen av privata tjänster. Att fokusera på vissa grupper som de med funktionshinder eller de äldre. Med att ta bort hinder som finns. Det kan vara lagstiftning, kan vara regelverk. Det kan vara vissa förutsättningar som behövs, infrastruktur. Vi talade tidigare om grundfunktionen, det kan vara EID, det kan vara standard som behövs för att förenkla och snabba upp processen. Det pågår ett arbete på olika departement och i olika politikområden, bland annat kring vård och omsorg. Och till exempel då med det som kallas nationell patientöversikt. Det är ett arbete som har gått på nu ett par år i ett projekt som tidigare drevs av CareLink men som nu då drivs i något som kallas nationella ledningsgruppen för IT-utveckling i vård och omsorg. Och det är ett bra exempel på hur arbetsgrupperna i strategigruppen jobbar. Arbetsgruppen för IT vård och omsorg har då skrivit en slutrapport med massa bra idéer som har förts in i de traditionella sakdokumenten för att beredas och ge effekt. Det sker också en del anpassning av lagstiftning som reglerar informationshantering, åtkomst, behörighet för att effektivisera användningen. Till exempel i form av patientdatautredningen som är en översikt av samtliga regelverk som rör åtkomst. Till exempel PUL, sekretesslagen, hälso- och sjukvårdslagen. Det är också en ny proposition om läkemedelsförskrivning som egentligen är ett personregister över förskrivda och uthämtade läkemedel som vi tror kommer innebära att förenklad och säkrare e-receptförskrivning.
Det var en väldigt kul arbetsgrupp det här, för den hade mycket bred sammansättning. Både privat, landstings, kommunal och statlig vård och omsorg var representerad. Folktandvården, apoteket och sen så från departement och myndigheter. Det var mycket diskussioner där man inte riktigt kände att man hade samma syn på sakerna. Men efter ett tag svängde in och blev väldigt överens. Och en del var ju såna här hinder som man undrar om det var reella hinder, om vi säger lagarna. Det var en ganska gedigen genomgång av vilka olika lagar styr, vilka är i konflikt med varandra. Vilka tar man bara till och hänvisar till för att kanske slippa göra någonting. Så att det här var, tycker jag, en väldigt spännande gruppering. Mm. Det vi inte nämner här som inte har med det här att göra, men det är ju apoteket som följer hur mycket e-recept som används i Sverige, och det är otroligt vad det tar fart, användning av e-recept nu. Så att, visst, det kommer, sagt kan man säga. Ja.
Alltså ibland för då är det då regelverken eller lagstiftningen som sätter hinder eller gränser för vad som går att göra. Man kan ibland tro att det inte händer så mycket, men det finns saker.
Sen är det väl också exempel på en arbetsgrupp som vi hade, som är meningen. Arbetsgruppen är ju meningen att det ska vara högt i tak, och de ska inte egentligen stoltsera utåt, utan de ska just vara för att nå den här förståelsen för varandras situation. Och här fanns det då nära koppling till Ylva Johanssons kansli. Så att när hon tillträdde så fanns den här nationella strategin framtagen, och hon gillade vad hon läste och har då anammat den och tillsatt den här beslutsgruppen som ska kunna ha lite kraft i ett genomförande och tillsätta resurser. Mm. Då blir det verkligen från att ha varit en rådgivande gruppering, så blir den en görs det politik av den med hjälp av Ylva och hennes kansli. Va? Då väljer man vilka prioriteringar man vill göra.
Ja. Ett annat område är kring funktionshinder. Det finns rätt mycket som behöver göras för att öka tillgängligheten. Till exempel kopplat till PTS arbete med servicecentraler för dövblinda och synskadade. En funktion där man via en servicecentral kan ge instruktioner till den synskadade i sin närmiljö. Att hämta det du behöver ha 2 meter till vänster, som man då via en fjärrstyrd kamera kan vägleda patienten. För att slippa ha en anhörig eller en assistent som gör detsamma. Det är också en del som Maria Terskov talade om tidigare, mobila bredbandstjänster. Där med tolkning på fickan bland annat. Talboks- och punktriksbiblioteket talar man också om, som bör utreda det här med nationellt digitalt distributionssystem. Vad innebär då det? Jo, egentligen att hitta en lösning för de olika infrastrukturerna som finns, för de olika systemen som finns. För att alla, till exempel talböcker, taltidningar eller läromedel har olika gränssnitt och olika infrastruktur. Och det är så att hitta ett sätt för att gemensamt kunna distribuera och tillgängliggöra detta. Det sista under kvalitetsmålet är skola och utbildning. Det första punkten som lyder att målen i lära- och utbildningen inte återspeglas i kompetenskraven som informationsmålet ställer. Kanske kan upplevas som lite vag. Men egentligen är det här en skärpning mot tidigare. Man uttalar att det här räcker inte. Den kompetensnivå som finns nu i Sverige i lär- och kursplaner, det räcker inte till för det är de krav vi har i informationssamhället. Och det är en stark markering. Men det är så man talar i propositionen. Man talar också om det här med att IT-ställning och lärarutbildning bör stärkas. Och det säger vi också egentligen att det här bör kanske vara ett ställe där man har ett föredöme kring IT. Att lärare har en hög kompetens. En högre kompetens än sina elever kanske till och med, eller IT, vilket inte alltid är fallet. Vi talar också om PPP-samarbeten för myndighet och skolutveckling, public-private partnership. Och det talar vi inte om sponsring utan samarbete, på lika villkor. Det finns goda exempel uppe i Norrbotten och Västerbotten, Umeå Tekniska Högskola till exempel, som jobbar mycket med näringslivet. Ja, det är väldigt kort på de förslag och det arbete som pågår. Ibland är ju IT-propositionen för smal för att få med allting, men här visar den bredden av det vi gör.
Ja, det var ju också en spännande gruppering, skola- och lärandegruppen. Båda de här har vi mer eller mindre avslutat och gjort om bara till rådgivande till respektive departement. Och det tycker vi väl allihopa har varit en av de mer spännande delarna med IT-propositionen. För faktiskt, man hade ju alltid velat ha mer. Men det är ju faktiskt så att de enskilda andra departementen har börjat förstå möjligheten med IT inom sina verksamhetsområden. Och egentligen så vill man ju inte att vi någon annan ska behöva vara påtryckare för det här, utan det ska vara en självklarhet. Men vi är inte riktigt där än, och då måste man hjälpa dem att få upp ögonen för möjligheterna med IT. Och även om man kan tycka att några saker är mindre och andra större, så är det den här vägen vi måste gå, för det är lite grann en folkbildning inom alla lager om man ska våga använda IT fullt ut. Det här var delmål kvalitet. Nu är det några snabba frågor, yes.
När det gäller EID och liknande som används från banker och liknande som till exempel när det ska betala in skatt och liknande, hur ställs krav på det när det gäller funktionshinder?
Ja, jag vet inte om vi har någon svar egentligen på den frågan, men den som håller mest på med EI det är Maja, så att du får se om du har något.
För närvarande så, det man diskuterar nu det är den gamla modellen med de bank-ID som upphandlades för ett antal år sedan, de systemen. Så vad som kommer sen framgent med de eventuella framtida krav och på alla möjliga saker, det kan ju vara hur komplicerat eller hur flexibelt som helst egentligen. Så att hur det ser ut i nästa generation, det vågar jag inte svara på, utan att det är något, det är ett arbete som pågår. Men det är ju klart att det finns ju många andra såna här flexibilitetsfrågor än just tillgänglighet för alla. Det kan ju vara lagringsmedia, det kan vara alla möjliga sätt att hantera just elektroniska signaturer eller identifieringar.
Det är väl snarare så att svårigheten ligger i att bena ut vad begreppet EID är.
Ja,
och vad det är man ska lösa där.
Ja, vad är en e-legitimation? Alltså bara det kräver ju en 2 dagars konferens.
Någon mera snabbis? Ja, Bert.
Skolan gjorde ju för många år sedan en satsning på att försöka förhindra skolor. Nu i de flesta skolor står man med en maskinpark som är fullständigt obsolet och knappt använt. Det har gått alltså mer. Användningen av IT-skolan har gått ner dramatiskt och det måste till fantastiskt stora insatser om man ska liksom bygga upp det här. Och varför använder man ordet bör överallt? Varför vågar man inte skriva skall istället för att peka på att man tycker att det här är viktigt?
Ja, då kommer vi in på det här. Vad är en IT-proposition och för vem är den skriven? Och det kan Maja få. Det är delt i förklaringen.
Ja, det är så att vi har 290 kommuner och det är de för närvarande som ansvarar för skolan. Sen har vi då en övergripande princip om skolan, så att det här är ju, bestäms ju olika saker på olika nivåer. Men i samma veva som man skriver skall så är det en finansieringsfråga också. Så att det att gå in och vara för precis i en proposition, det går inte i det hela dagsläget. I sådana fall så kräver det ett arbete ihop med många andra som också är med och bestämmer. Så att, jag vet, vi har Anna Gillholm här från JTF-enhet som skulle ha svarat någonting åt det hållet, hoppas jag.
Ja, nu sista och sen går vi vidare. Ja.
Vad finns det här om IT-politik för polisen? Vad förutsätter den gällande här lägen?
Ja, men då kommer vi in på det som är en väldigt stor och intressant fråga som vi inte... Ja, då kommer vi in på vad är ett informationssamhälle och hur relaterar man till ett informationssamhälle med den juridik vi har idag. Och är man polis... Hur så? Ja, visst är det, men lagarna gäller ju oavsett om vi pratar i internet eller om vi pratar något annat. Så ibland kan det bli konflikt.
Alltså, vi tycker att polisen är en del av samhället. Sen en politik för IT-samhället är ju egentligen alla delar, vad vi poliserna är en del av, skolan och så vidare. Och det är ju egentligen det genomgripande arbete som vi i den strategigruppen försöker bidra till tillsammans med många andra. Att när man tar fram en vision för ett informationssamhälle för alla så ska det röra alla delar. Men det innebär ju också att alla måste vara engagerade och förstå sin del och sin pusselbit i detta. För det går inte att missa någonting, för då når vi inte ett informationssamhälle för alla eller ett politik för IT-samhället. Så att, det är ett arbete som är gediget och det är steg 1, 2 eller 3 tycker vi att vi har tagit genom att ha skrivit en proposition där alla varit delaktiga. Men sen krävs en massa fler steg såklart innan det blir verklighet genom hela samhället. Men dit måste vi, det tror jag på.
Men när du säger polisen kan jag säga, det är väl inte, proppen är ju inte riktigt skriven så att man talar om vad myndigheter polisen ska göra, utan det här går ju från riksdagen som ska fatta beslut om att detta är en inriktning man gillar och så går det tillbaka till regeringen för ett genomförande. Och då kommer man ner på hur regleringsbrev skrivs och vilka ålägganden man har på olika myndigheter där polisen är en. Men sen har vi det här mera filosofiska, eller inte filosofiska, det är fel sagt, men just det här, vilka nya situationer hamnar vi i ett informationssamhälle där dagens lagar, det kanske inte finns prejudikat. Man kanske tycker brotten är för små för att ta upp dem. Vi kanske behöver få till några prejudikat även på små frågor som till sin volym är jättestora. Och Patrik, ja. Jag vet inte, om du säger, vad vill du?
För alltså, det är två. Det är två saker som jag vill påpeka som inte de andra har nämnt. För det första så finns det avsnitt i propositionen.
Det där är alltså Patrik Fällström, ledamot i strategigruppen.
Jag ska prata alldeles strax om tredje delmål, men jag kan inte hålla en sån här som inte kan hålla mig. Trots att jag har fått mest tid av det här också, så kommer det föra mig nu också.
Ja, vi tar det.
För det första så pratar vi om det som jag tyckte du nämnde, så är det alltså i avsnittet om tillit. Det vill säga rätt tydligt i propositionen, som vi dessutom i strategigruppen har skrivit en speciell rapport om, så är att om det inte är så att samhället, där polisen naturligtvis är inkluderad, som Maja sa, tar tag i den här typen av till exempel småbrott och exemplifierar det i det rättssystem vi har, så ska det drivas genom domstolar. Då kommer personers och individers tillit till internet sjunka. Då kommer folk använda internet mindre. Då kommer sluta deklarera över internet. Då måste Riksskatteverket anställa flera folk, vilket de inte kan, för att alla går i pension och så vidare. Så att i tillitsavsnittet så står det en sak. Där hittar du en grej. Den andra saken som är otroligt viktig, det är just det återigen då, att polisen är del av det här med IT-samhället. Det är nämligen att vi säger väldigt, väldigt tydligt att det offentliga ska vara goda användare och föregå med gott exempel och vara kunniga beställare. Och där får du också liksom, ett krav på polisen och andra offentliga myndigheter naturligtvis. Och så tillbaka det som Ylva sa, att den här propositionen är ju bara vad regeringen har sagt att det här ska vi jobba med. Så att om riksdagen nu tycker att propositionen är bra och den går igenom riksdagen när det väl är de ska besluta om det någon gång. Första kvartalet 2006, då innebär att riksdagen tycker att det är okej att regeringen försöker se till att myndigheter föregår med gott exempel. Och då får vi se vad de tar för beslut då. Så då får du liksom hänga på låset då också. Då också, inte bara nu.
Vi hänger också på låset. Men nu ger vi ordet till Hedvig Landahl som ska berätta lite om delmålet hållbar tillväxt.
Ja, Hedvig Landahl heter jag alltså, och jag arbetar också på IT-politiska strategigruppens kansli. Jag tänkte säga någonting om hållbar tillväxt, som är då ett mål för IT-proppen. Först tänkte jag, vad menar vi då när vi säger hållbar tillväxt? Och då ska man förklara det så här, att målet om hållbar tillväxt avser ITs möjligheter till effektivare produktionsmetoder och nya tillväxtfrämjande arbetssätt. Och i IT-professionen så säger vi att IT är idag en av de viktigaste, kanske den viktigaste vid sidan av enskilda kvinnors och mäns engagemang, den viktigaste faktorn för att åstadkomma produktivitetsutveckling och tillväxt. Och man kan se att IT, både genom rationaliseringseffekter som IT kan skapa och de nya produkter och marknader som IT skapar, så är naturligtvis IT en väldigt viktig faktor när vi pratar om tillväxt, öka tillväxten. Och något som vi arbetar just nu med som vi tror kan bidra till att uppfylla det här målet då, det är till exempel branschsamtalen. Det var så att regeringen tog initiativ till att ha samtal med 6 olika branscher som man såg var särskilt viktiga för sysselsättning och för att öka och för tillväxt, branscher som framförallt som kan bidra till att öka tillväxten. Och en av de utvalda branscherna var då förstås IT- och telekombranschen. Och lite statistik som kan lätt förklara varför är att till exempel 2003 så var det 180 000 personer som var sysselsatta i IT-branschen. Och 12,5% av Sveriges totala export är IT-produkter och IT-tjänster. Och de här branschsamtalen då, det är alltså myndigheter, branschorganisationer, fackförbund och industrin förstås som är inbjudna. Och det är Ulrika Messing och Thomas Östros som håller i de här. Och hittills i samtal så har man kommit fram till att man vill sätta fokus på några frågor. Bland annat att man ska försöka tillvarata tillväxtpotentialen i e-handel. Också att man vill öka antalet utländska IT-investeringar. Och sen offentliga sektorns viktiga roll som beställare och upphandlare av IT-tjänster och IT-produkter. Och tanken är då att man ska utarbeta ett strategiprogram Och där man, alltså alla de här samlade intressenterna skapar en gemensam syn på vad är viktigt att göra framöver. Och det här strategiprogrammet ska genomföras de närmsta åren då. Ett annat exempel är tjänstestrategin för det mobila samhället. Och det, syftet med den är att öka användningen av mobila tjänster i hela samhället. Och det är IT-företagen tillsammans med IT-politiska strategigruppen som har satt ihop olika intressenter. Man har bjudit in leverantörer och kommunförbund för att prata om vad man kan göra för att öka användningen av mobila tjänster i samhället. Ett annat exempel är vad man gör under det här delmålet är stöd till den nationella kampanjen Välj IT riktad till gymnasieelever. Och bakgrunden till det är förstås att man ser att IT-branschen går mot en ljusare framtid och att efterfrågan på IT-kompetens ökar hela tiden, men den kanske inte har ökat i samma takt på utbildningarna.
Så det är väl också framförallt att det är ju inte bara IT-branschen som behöver den här kompetensen. Utan vi pratar ju hela tiden om hur vi ska få mer och mer avancerade användare, vilket innebär att de behöver också ha den här kompetensen, för annars kan de aldrig bli de kompetenta beställare vi vill se. Så att det är ett dolt extra behov av IT-kompetens som vi måste avhjälpa.
Precis. Så där vill regeringen gå in och stödja den här kampanjen då, tillsammans med de 15 olika högskolor som deltar.
Och ett antal bransch- och fackförbund.
Precis. Och ett annat exempel på vad man gör. En handlingsplan ska utarbetas för att öka jämställdheten i IT-branschen. Och bakgrunden till det är ju att man ser att det är en väldig underrepresentation av kvinnor i IT-branschen generellt. Att det är stora löneskillnader. Att det knappt alls finns några kvinnliga vd:ar för IT-företag. Och den här handlingsplanen då, exempel på vad den kan innehålla och vad man kan göra för att förbättra den här dåliga statistiken, är att man kan ta fram man ska ha sökkommitté, det vill säga man tar fram en profil när man vill anställa någon och ser till att det finns minst en från av varje kön helt enkelt. Och sen ska det som motsvarar den profil man vill ha, och sen så helt enkelt att man ser till att anställa den underrepresenterade könet då.
Det där kan jag tycka är inte så himla kul, men jag förstår inte varför vi har hamnat där vi är. Antingen så har vi gjort för lite barn och då kan ni gå hem och jobba på det, eller så har ni inte vilselett era ungdomar in på rätt spår och då får ni gå hem och jobba på det, men det hänger ihop med den ovanför. Vi måste se till att det blir tillräckligt många tjejer som tycker det här är kul att jobba med. Annars är det svårt att rekrytera dem, för de föds ju inte in som chefer eller börsvd:ar direkt. Så ni får gärna komma med bra idéer. Vad kan vi göra för att få till det här på ett effektivt sätt?
En annan sak man ska arbeta med är mentorskap i projektform. Att man ser till att plocka upp duktiga personer och ge dem stöd och mentorer under en längre tid, så att man kan rekrytera då, framförallt kanske kvinnor till IT-branschen generellt, men också till ledande poster i IT-branschen. Och ytterligare ett annat exempel då, ekonomiskt stöd till IT-kompetensutveckling i små och medelstora företag vill man ge, och för att man tror att det här är väldigt viktigt för att öka konkurrenskraften och det skapar nya innovationer, vilket naturligtvis också bidrar till att tillväxten ökas då. Och man har sett att det är framförallt små företag där det är upp till från 1 till 49 anställda där man har problem med IT-kompetens och också med modern IT-utrustning. Och särskilt, ännu mer viktigt blir det att ge ett stöd till de här företagen för att kunna öka sin kompetens och sin moderna utrustning. I och med att det kommer ett nytt direktiv om offentlig upphandling som kommer implementeras under 2006. Och i det så kommer det att finnas möjlighet för upphandlande enheter att ställa krav på att anbud ska ske elektroniskt. Och därför har man gett då NUTEK har kommit med ett programförslag för vad man kan, hur man på olika sätt kan åtgärda det här. Och NUTEK har också fått uppdrag av regeringen att att ge stöd till företag. Och då har man valt ut framförallt företag som har ambitioner att växa. Små företag som har ambitioner att växa. Företag som har en ganska hög IT-mognad redan. Och IT-företag som är beredda att ta till sig e-handelshantering. De ska få särskilt stöd. Så att förslaget ser ut som att det är 30 miljoner kronor fördelat på 5 år som man kommer att ge stöd till de här företagen. Sen ett exempel här om utveckling av IP-telefoni, och det tänkte jag lämna. Patrik kommer att prata här efter mig och han kommer att säga lite om det.
Mm. Några spontana frågor till Hedvig?
Jag kan väl nämna vad det är.
Johan får fråga först, så får du säga sen.
Johan Martin Löf på PTS. Mer en semantisk fråga. När ni säger hållbar tillväxt så slant mitt sinne in på hållbar utveckling, som innebär utveckling av ett samhälle som inte skitar ner och dränker oss och så vidare. Har ni valt den här ordet hållbar tillväxt med tanke på det? Jag skulle förr kallade man det här för långsiktig ekonomisk utveckling eller något sånt där. Hållbar tillväxt trodde jag var en miljöfråga, men det är det uppenbarligen inte alls.
Alltså, det är ett övergripande mål för regeringen, alltså att ha en hållbar utveckling. Och då, det är alltså en samhällsutveckling som är hållbar. Det ska vara både ekonomiska, sociala och miljöaspekter som man tar hänsyn till i det här hållbarhetsbegreppet. Så det sträcker sig mycket längre än bara miljö. Och det är precis där.
Jag kan vara så duktiga på att inbjuda sustainable development under nedskiftningsaspekter.
Nej, men det är större än så. Det är därför vi har alltid liksom ett övergripande mål.
Ja, varsågod.
Varför ska man följa en aktuell kampanj med IT? Varför inte integrera IT i den vanliga utbildningen istället för att skapa någon form av specialutbildning?
Nej, men det är det vi pratar om. Alltså. Vi pratar om att informera ungdomar som går ut gymnasiet om, alltså, det, kampanjen som de var inriktad gångna året, det var att visa upp vilken typ av yrken kan du hamna i om du om du har en gedigen IT-utbildning på gymnasial sådan. Så att det är mera frågan om att det är dolt, för när du arbetar i alla andra branscher så är det oftast inte IT-innehållet som är det som lyfts fram. Och då får man ungdomar som säger att jag vill inte, och framförallt tjejer då inne på jämlikhet, jag vill inte sitta i källaren och knapsa på en tangentbord. Jag vill jobba med människor. Jag vill jobba med kreativa saker. Så det här har varit en kampanj som har visat upp att du med en IT-kompetens i bagaget absolut kan hamna och få jobb som är både kreativa och handlar väldigt mycket om människor och sådant. Så det har inte handlat om att ta fram primärt ungdomar som ska plugga för att vidareutveckla IT- och telekombranschen i sig. Maja, du ville lägga till något på det här ämnet.
Ja, jag vet inte.
Du får göra som Patrik. Du får...
Jag tänkte bara säga, angående branschcentralen så är det ju, som vi sa, det var ett av flertal områden som handlar just om IT. Men, och där vi i strategigruppen är delaktiga på. Men det är i vanlig ordning. Men vad vi också vill såklart är att alla de andra sektorsområden också ska prata om IT. Vi, egentligen så är det ju inte riktigt bra eller inte bra, vet jag inte kanske, men alltså en specifik IT-del där IT börjar att genomföra alla de andra samtalen också, det vill säga förutsättning för utvecklingen av varje enskild sektor. Så det kan vi säga att där kommer vi ju lägga ner för en lös.
Det har vi redan gjort. Nu har de hållit på lite längre, så det är inte så lätt att hinna med där. Vi har ju väldigt mycket, vi har fått det här branschsamtalet ganska sent kan jag säga då, eftersom jag försöker hålla ihop det för branschens del. Och det ska vara klart samtidigt som de andra. Tur och oturen är att det då har gjorts väldigt mycket arbete inom den arbetsgruppen IT-telekombranschens främjande som har legat under strategigruppen. Och vad vi har gjort är att vi har samordnat med de andra branschsamtalen för att få dem att tänka på hur IT kan främja deras verksamhetsutveckling och deras branscher. Ja, Lars.
Gud
vad du är duktig.
Ja,
Nej, men någonting så, och jag har skrivit om någonting i debatten. Varför skriver jag tydligt att det är ändå inte
integration, integration av nya svenskar. Här pratar man om sjukvård, man pratar om det och alla ska ha. Men vi är en stor del. Den största konsumenten, till exempel av TV, det är våra invandrare. Man har uttagit det gör
det. Jo, det finns under demokrati.
Ja, det är.
Men nu är det så här, att det jag försökte säga förut, mer vill alltid mer ha. Och vi kan ju sitta här och tycka att det var ju tokigt att inte de olika departementen var ännu mer på banan. Vi har inte mäktat med att infiltrera och påverka och uppmuntra alla departement i samma höga grad. När vi gjorde vår första verksamhetsplan i strategigruppen, vi identifierade hur 7 arbetsområden var och precis demokrati var ett. Va? Och det innebar de tillsammans var, vi vill förändra världen. Och det håller vi sakta på med, men ibland tar det lite längre tid. Och vi har då börjat med några departement. Vi har börjat med utbildning och social och så vidare. Och vi har inte gett upp på demokratisidan. Vi kämpar med dem. Det bygger ju också på att det finns en vilja där. Och alla har inte riktigt nått lika långt i sin mognadsgrad. Och förstått att integration är både jämlikhet, funktionshindrade och invandrare. Och vi... Vi har inte gett upp, kan jag säga. Inte än. Rolf har en sista chans innan vi går in på nästa Patriks område. Så kan vi förhoppningsvis hinna med lite allmän debatt på slutet. Rolf.
Det är egentligen 2 frågor, men jag tar den första frågan och anknyter till det här med hållbar tillväxt. Då kan man fråga sig hur man har definierat tillväxt. Som tillväxt är definierat på det traditionella sättet. Det är inte en tillväxt, det är inte en tillväxt och tillväxt. Så att den fråga som tycker jag hela tiden hänger som ett motgillets svärdöd, det är ju arbetskraft, arbetstillfällighet. Och när du ser att IT har historiskt kommit att förknippas väldigt mycket med rationalisering, robotisering och arbetstillfällighet. Och då kan man ju fråga sig, hur ska vi bära oss åt? Kan vi inte bidra till att skapa arbetstillfällighet? Helt i samma takt som man tar bort arbetstillfällighet. Vi måste vänja oss vid att ytterligare någon halv miljon människor ska vara utan arbete i förra året. Och i det här landet ska vi pröva det sätt som vi använder oss till.
Du tar ju upp en jätte... intressant fråga, och den kan man ju ta in i hela den stora diskussionen om informationssamhället som sådant. Det som är uppenbart det är att mycket fokus har varit på rationalisering och verksamhetsutveckling och process reengineering eller vad man vill kalla det. Och det har ju inte hunnit igenom i alla branscher, det har inte hunnit igenom offentlig sektor. Nu kanske det är en överlevnadsmöjlighet för offentlig sektor där man faktiskt inte kommer kanske ha skatteintäkter som gör att man kan bibehålla välfärden om man inte börjar arbeta på annat sätt. Men där den stora, där jag kan se möjligheterna och tillväxten i antalet arbetstillfällen, det är ju när man utvecklar nya tjänster och nya produkter med hjälp av IT och den vägen också faktiskt kreerar nya branscher. Så att, men det här är ju 2 olika sätt att se på IT, och väljer man bara att fokusera den första, då är det ju väldigt lätt att anfalla till att det bara kommer försvinna arbetstillfällen. Men det är ju den andra där vi har möjligheten för tillväxt. Både vad det gäller arbetstillfällen, exportmöjligheter och position i världen. Du tar ju sätter tummen på en som vi själva i strategigruppen har konstaterat. Att vi har varit så fokuserade på att inspirera övriga departement. Att vi kanske glömde andra halvan av näringsdepartementet. Ulrika Messing har infrastrukturen och regionalpolitiken, och den har ju varit en hel del i, men Östros del av näringsdepartementet. Men här kommer ju dock då branschsamtalen in som en komplettering, va? För det är ibland i det grannlaga också. Från branschen är man inte särskilt intresserad av att staten lägger sig i vissa lägen. Så det här är en väldigt hårfin balans.
Ja, avslutande. Det är för de som inte tändigt kommer ihåg det, så är det så att det är 9 miljoner människor i Sverige. 5,7 miljoner är i arbetsförhållande, det vill säga mellan 16 och 65. Det är statistiken i öppna arbetsförhållande. Men endast 3,6 av dessa 5,7 är i arbetsförhållande.
Där har vi en utmaning. Men nu lämnar vi nästa utmaning till Patrik. Det var en sån här radioövergång. Tack Rolf för den. Tillgänglighet och säkerhet. Patrik,
just det, för att börja då ta över här, efter hade vi då pratat om 112 och IP-telefoni, det är bara för att jag råkar hålla på med just det här fallet då. Jag kommer prata lite mer om det i eftermiddag, tror jag, efter lunch ska vi säga. Just det, det finns en session där om IP-telefonivisioner. Där kommer jag prata lite mer om sånt här och konvergens. Och då kommer jag in mer explicit på just 112. Men vad som står i propositionen, det är att det bör läggas ett uppdrag om att utreda dels hur 112 ska fungera i den nya kommunikationen, i kommunikations- och informationssamhället, och framförallt att titta på IP-telefoni. Och sen den andra delen är att titta på vad är egentligen 112 för någonting. Är det verkligen möjligheten att göra röstsamtal? Är det inte också kanske att om man har en 3G-telefon med videokamera, ska man inte kunna liksom skicka bilder på liksom olycksplatsen? Kan man inte teckenskadade föra en dialog med teckenspråk över video? Ja. Så att alltihopa där ingår i ett uppdrag som jag då råkar veta att man på näringsdepartementet håller man på att förbereda det här uppdraget. Då. Så att, men det är inte lagt än. Så att det kommer bli rätt intressant. Och som man kommer säga i eftermiddag då, så är det, som jag ser det, så är det första gången som vi tar ett rejält grepp att försöka se över vad är telefoni egentligen, det här som ni hörde Marianne prata om i morse. Så det kan bli väldigt intressant. Liksom. Det är en bra tjänst att börja öva på, för det är liksom, det är inga kommersiella krafter och slutkonsumenten ska betala. Och det är inga sådana där krångligheter. Utan det här är någonting som liksom bara ska funka. Alla vill att det här ska fungera, och då blir det en rätt lätt sak att öva på. Sen förhoppningsvis kan vi extrapolera till liksom mer kommersiella tjänster. Så, vad är det då egentligen jag ska prata om då? Jo, det är tredje punkten här. Oops. Nämligen, som det står, att det ska vara en effektiv och säker fysisk infrastruktur ska finnas tillgänglig i alla delar av landet. Och här kan man fråga sig, vad innebär det här då? Är det samma gamla liksom, jox och trams som förra gången som det bara blev en tumme av? Eller vad är det för någonting egentligen? Ja, det är som så att om vi bortser från själva tidsaspekten om när det ska finnas fysisk infrastruktur, så pratar man här alltså om att det är väldigt viktigt att det finns tillgänglig infrastruktur om det är som så att det finns. Så låt oss säga att vi tittar framåt i en massa år, då finns det ju faktiskt fysisk infrastruktur överallt. Och då gäller det att där den finns så ska den vara tillgänglig. Så att de sakerna som pratar om här, det är att se till att man ska prioritera frågan om ett säkert internet. Och det här är någonting som PTS har arbetat med, så att man säger att indirekt att det nog ska fortsätta. Statens möjligheter att följa utvecklingen av internet bör förbättras. Det har varit lite, jag då som en sån som håller på med internet och det här med, som ni hörde i morse, Visis och det där, det har jag hållit på. Jag har redan hållit på med 10 år. Och jag tycker väl att, jag tycker det är bra att staten, att det står nu explicit att staten faktiskt ska sätta sig in i exakt hur alla saker fungerar. Det måste finnas en strategi för ett säkrare internet i Sverige. För då frågar jag då tekniker som jag, liksom folk från alla andra branscher. Vad menar man med säkrare egentligen, precis som du frågar om tillväxt? Så att nyckeln ut i det för mig personligen, det är att man tvingar folk att prata om vad är det för vision, vart är det man vill nå egentligen? Så då är frågan, vad menar vi egentligen med det säkrare internet? Och med säkrare, det innebär att då finns det antagligen då något hot som man vill, liksom, något problem man vill lösa. En hel del av dem som jag tycker personligen då på EU-nivå så pratar om, nu ska vi lösa det här och det här är farligt. Så är det där verkligen farligt? Vad är det liksom, nu ska vi göra det här och det här. Ja, men vilket problem löser man då egentligen? Så att utan att veta, så att just det här att utveckla en strategi är någonting som jag personligen tycker är väldigt glad över att det står. För då är det en strategi, den kan vi diskutera. Vi kommer säkert vara jätteosams om den, men till slut kanske vi enas. Och sen kan vi diskutera hur vi ska liksom uppfylla den. Tillgänglighet till fysisk infrastruktur bör utredas. Och det här är också någonting som förbereds och tittas på. Hur är det egentligen med tillgången till fysisk infrastruktur? Är den bra eller inte? Finns det möjlighet att komma åt fysisk infrastruktur som produkt eller som tjänst överallt i landet? Och sen två till punkter här. Jag ska prata lite mer om vad just vår arbetsgrupp pratar om då, som jag håller i. Nästa del är att regeringen säger att man avser att följa utveckling beträffande överklaganden av beslut enligt lagen om elektronisk kommunikation. Som ni vet så överklagas alltså beslut av Post- och telestyrelsen till enormt hög grad. Så pass mycket mer än, det går inte ens att jämföra med något annat land i Europa som alltså har samma lagstiftning. Och där är dels så sägs det från diverse olika håll att det hämmar utvecklingen och marknaden i Sverige. Vi får förseningar. Själva implementationen av lagen om elektronisk kommunikation i marknaden tar alltså längre tid och blir försenad även om lagen finns. En utredning bör tillsättas för att utreda och lämna förslag till åtgärder. Och själva målet är att försöka korta tiden så att man ser till att beslut enligt lagen faktiskt vinner laga kraft. Så att det faktiskt, det vill säga, när Post- och telestyrelsen tar ett beslut så ska man se till att marknaden faktiskt rättas efter de besluten. Vad är det för problem där? Hur kommer det sig att det tar så lång tid som det gör idag? Och sen sista saken om frekvensutrymmet. Det är som så att vi övergår ju nu från analog till digitala markbundna tv-sändningar. Och det är så att de analoga tv-sändningarna tar upp väldigt stort frekvensutrymme. Och då är frågan, vad ska vi göra med dem? Det är väl bra att veta. Oj, statselektricitet har vi här också. Så vad gäller då IT-infrastruktur och bredband, som är den arbetsgruppen som ligger närmast inom just det här området i strategigruppen, som är en arbetsgrupp som jag leder. Och vi har några stycken här inne som sitter med där. Lars är en person. Ni som är med, kan ni ställa er upp? Är Curtis kvar här också? Okej, Curtis, ja, då är det bara du Lars just nu då. Okej, hur som haver, det jag ville peka på här då var att det är inte bara jag som hittar på det här, utan det är en arbetsgrupp med 15 personer och de pratar med sina kompisar precis som jag pratar med flera av er. Så att det är ett nätverk vi har, och jag är då den enda personen som har någon typ av ansvar att liksom försöka föra in alla de här önskemålen. Så att nu tänkte jag prata om då, vad är det vi pratar om i vår arbetsgrupp. Så nu lämnar vi till propositionen lite grann då och tittar just då på arbetsgruppen. För att till skillnad från de andra två arbetsgrupperna som Ylva beskrev, så är vi i allra högsta grad i full fart just nu. Och tack vare IT-propositionen så har vi nu väldigt högt tempo.
Får jag bara säga en sak? För att den IT-politiska strategigruppen är faktiskt opolitisk. Politiken görs, vi lämnar idéer och tankar och rekommendationer och stöter och blöter och fångar upp vad alla tycker och tänker och masserar ihop detta. Men sen så blir det ju det normala regeringskansliets funktioner som tar över. Så att därför har vi det här rollspelet mellan vårt eget kansli och IT-FOU-enheten på Näringsdepartementet. Som sedan då i sin tur är politik av dem vi pratar om IT-proppen. Och det är ju en dimension att lägga ovanpå. Så att ni har det med bakhuvudet också. Så att arbetet i arbetsgrupperna har gått ut på att ha så högt i tak så att inga frågor har vågats lämna därhän. Utan istället ha så mycket världskrig som det går i det här rummet där arbetsgruppen sitter. Och man släpper inte ut dem för en vit rök uppstår helst då. Så att för att vi sen ska kunna liksom få ut det här budskapet och diskutera samma saker med samma ord. För det är enda vägen fram, tror vi. Och det är Patricks grupp är väl ett typexempel på en sån här där världskrig råder de flesta för tillfällen. Nu var det för ett annat som har en kort fråga. Sen har vi Rolf.
Och sen i våra diskussioner också så pratar vi också om fysisk infrastruktur som behövs för att, alltså inte bara själva sladden, utan det kan ju liksom vara hålet i gatan, tillträde till huset, tillträde till master. Alltså allt fysiskt överhuvudtaget som hänger ihop. Alltså allt det här fysiska som hänger ihop med att få den här bredbandsgrejen. Så att det är liksom, det är en vidareutveckling kan man väl säga av det som sa.
Nej, det var bara en fråga som uppskrev precis när hon sa att regionerna är politiskt. Och då kan man ju en följdfråga ställa sig frågan så att regionens arbete som är det och sysselsätter väldigt många av som tillhör lite kontent med den att han är inne på stad. Hur offentligt och öppet är så att säga det material som kommer fram? Eller är det så att det är politiskt och politikerna så att säga, kan lägga låtet på det som är obehagliga slutsatser för att visa det som är bra? Och till nästa fråga är det...
Hade man velat det så hade man ju aldrig tillsatt efter en strategigrupp som hade kunnat ta till. Då hade man ju tagit de som tyckte som man hade velat få till.
Nej, jag bara hörde för att du sa att det var högt i tak när man diskuterade som det är när man vill bli politiker.
Ja, men då kommer det även kanske lite tokigt. Så här, tanken är ju, eftersom de här arbetsgrupperna då innehåller alla inblandade parter, inklusive tjänsterna från berörda departement, så kan man inte få till en diskussion om de hela tiden ska sitta där och känna att de ska företräda departementet.
Alltså, eller den organisation man råkar vara anställd för. För i många fall har vi ju valt att i arbetsgruppen ha individer som genom sin erfarenhet, trots att de har gått mellan olika arbetsgivare, sitter med i arbetsgruppen.
Och det för att ge dem den friheten att våga säga det man tycker.
så levererar arbetsgrupperna allt sitt material till strategigruppen. Och det som strategigruppen gör, det har vi ju större insyn i med de rapporter och de verksamhetsberättelser och de möten vi har. Avsikten är inte att arbetsgruppen i sig ska ha en offentlig roll.
Men det har alltså absolut ingenting att göra med liksom det politiska, att det skulle vara känsligt från liksom den politiska ledningen. Utan det har alltså att göra med att folk ska kunna säga vad de tycker, även om de kanske kritiserar sin arbetsgivare. Eller även om två företag som egentligen är offentliga kritiserar varandra, så kanske de faktiskt är överens, liksom de individerna i arbetsgruppen och så vidare.
Och sen är det också så att det finns en rollfördelning här mellan vad IT-politiska strategigruppen och vårt kansli har för arbetsuppgifter kontra vad IT-FOU har på näringsdepartementet. För vi med arbetsgrupp och kansli är inte IT-FOU-enheten.
PM, rapporter som skrivs där vi gör en massa diskussioner, tar vi dels hänsyn till de delaktiga personerna som finns med. Men sen är det så att när vi väl har material så säger vi mycket del. Oavsett allt material som kommer in i det blir det under en beredande process. Och då är ju våra dokument och PM och allt som är publicerat. Vi måste följa samma ordning som allt annat. Och där finns ju reglementer i strukturstatus och behandling. Där kan inte vi vara avvikande för att annat än att vi sedan den strategigruppen såklart som publicerade vi sist vi tänkte när det väl blir en beredande ordning så blir det som vanligt som alla andra frågor.
Men vi i strategigruppen har ju all rätt att liksom göra publicera de PM som vi tycker. Och nu såg vi kanske inte så mycket just förra året, men det var ju för att vi var så pass insyltade i just arbetet med NIT-propositionen, och det följer liksom den beredningsprocessen. På samma sätt så måste jag personligen säga att över tiden så jobbar ju Sverige mer och mer i Europasamarbete, och det vi ska veta är att beredningsprocessen för saker och ting som har med EU-frågor att göra är betydligt högre sekretess. Så det är någonting som jag personligen är rätt oroad för. Att vi alltså förlorar stora delar av den offentlighetsprincipen vi har i Sverige just genom att vi följer den processen i Europa som jag som lekman tycker är default, är att alla arbetsdokument och interna dokument är hemliga. Och sen kan man publicera vissa saker, men däremot den svenska processen verkar ju vara tvärtom, säger jag som amatör. Ska jag bli hinna klart här innan lunch?
Jag vill
fråga en sak också.
Nej, det är vi verkligen inte. Utan vi är inne på Patricks.
Mm. Ja. Okej. Okay. Så att den här arbetsgruppen nu, då, det här är då ett sätt som jag som vi i strategigruppen för ytterligare svara på din fråga då, att vi försöker ändå sprida vad är det vi pratar om med arbetsgrupperna. Och det gör vi genom att försöka i allra möjligaste mån inte säga nej till någon inbjudan. Nu är vi tvungna att göra det ändå av logistiska skäl. Vi försöker komma ut så här, för det här är ett av de sätten som vi sprider information om hur vi arbetar och vilka frågor vi arbetar med. Så att det här är då infrastruktur och bredband. Och Lars är här då, kan hoppas att du ropar om det är så att du inte har det med. Jag blir besviken om du håller tyst hela tiden. Så vad gäller då access till infrastruktur så är det ju, håller du på och förbereds det då ett utredningsuppdrag, men det är inte färdigt än. Nu kommer vi se ett sånt. Och det är någonting som vi i min arbetsgrupp väntar på att försöka se hur vi kan komma med konkreta synpunkter och hjälpa till där när det arbetet väl börjar och själva utredningen. Vi tittar på vad innebär det här med access till fysisk infrastruktur egentligen. Jo, det innebär att tycker vi då att det ska finnas en möjlighet, eller det ska finnas en viss produkt på marknaden till villkor som är sådana att konkurrensneutralitet gäller, konkurrensen måste fungera, det måste gå att komma åt till nödvändiga tilläggstjänster som vad gäller elektricitet och kabelstegar och komma in i huset och vad är hyrespriset egentligen på patchkablar om två operatörer i samma telestation vill koppla ihop sig. Till exempel, eller om man vill hyra in sig, om man vill hyra svartfiber och det inte finns som produkt, finns det då några krav som ska ställas på den som äger svartfiber i det här? Om det är som så att den som äger fiber egentligen bara säljer transmission. Är det något problem? Vi har fått in en massa input till vår arbetsgrupp från allt ifrån företag som vill starta DSL och inte kommer in i telestationer på flera år till operatörer som är anslutna till samma telestation och de vill koppla ihop sig och då måste man koppla sig via Telia, säger de. Till i kommuner så finns det i vissa fall De som vill hyra svartfiber, men den som äger svartfibern kanske bara hyr ut transmission. Och hur funkar det där egentligen? Och så ser vi då Sunet som ska göra en stor upphandling av svartfiber över hela landet. Och det går ju inte att sälja, det går inte att köpa, för det finns ju inte att hyra överallt utanför väldigt, väldigt få. Så är det här bra eller inte? Så att det vi tittar på i vår arbetsgrupp, vi är då rätt tekniska ändå jämfört med alla andra. Och då jämfört med alla andra.
Så,
ja, det är nog så. Så att vi har då varit tvungna att titta på vad är det här med gränsen mellan de monopol och konkurrens här egentligen. Och då är det då citationstecken runt monopol, för det är inte riktigt det vi menar. Vad vi menar är att det kanske finns en spelare som säljer den här fysiska infrastrukturen. Och vad är det vi menar egentligen och varför? Jo, vi pratar om att man har... Om vi tittar på den här förädlingskedjan så har vi kanalisation och hål i marken och sådär. Och så har vi passiv utrustning av olika slag. Och sen har vi aktiv utrustning, och många av er har sett de här bilderna tidigare. Vi har det här IP-lagret som vi tycker i vår grupp är så otroligt viktigt. Att vi har möjlighet till kommunikation med hjälp av IP-paket mellan olika parter överallt, hela tiden. Oberoende av vilken operatör de två parterna som kommunicerar har. I annat fall så går det inte att få till alla de här bra tjänsterna som Skype och annat sånt där som leder till tillväxt. Så att vi pratar om att det här IP-lagret här måste finnas. Och då är frågan, hur ska vi få till det här då egentligen med ett effektivt IP-lager? Vi hörde ju också i morse pratas om att vanliga konsumenten förstår ju inte att de faktiskt måste betala för det här. Som då betalar för allt det här under. Utan det man kan förstå är att man vill betala för tjänsten. Så det innebär att den här, samtidigt vill vi naturligtvis att folk ska betala mycket pengar för tjänsterna, för det är där vi kanske ser tillväxten i Sverige. Och då måste de här IP-paketen vara så billiga som möjligt. Och hur får vi till billiga sådana här då? Jo, det gör vi genom att det finns billig sån, och det måste finnas ännu billigare sån, och det här ska ju helst kan man få betalt för att finnas här då. Men det måste liksom vara billigare och billigare längre ner man kommer här. Och allra billigast får vi då naturligtvis om det är som så att vi här nere, åtminstone vad gäller kanalisationen, tycker de flesta att det är väldigt dumt om det är som så att vi har multipla konkurrerande parter vad gäller att ha rör i marken, så att man kan välja när man ska dra sin fiber, hur man ska dra hos den ena eller hos den andra. Och det är väl dumt om man ska ha flera parter som ska gräva upp Stureplan eller vara tvungna att spränga sig genom Hallandsåsen. Det räcker med att en företag liksom försöker borra sig genom Hallandsåsen. Och sen givet att någon har tagit sig igenom där, sen kan man ju tillåta att flera konkurrerar och kör tåg på det alltså. Liksom. Men det räcker med att ha ett hål i Hallandsåsen. Det har visat sig vara tillräckligt svårt. Och motsvarande naturligtvis, liksom, jag bor ute på landet i Skåne. Jag är jätteglad om det som så att liksom, vi har en spelare som drar fiber förbi min gård. Det är liksom, jag behöver inte ha konkurrens vad gäller fiber. Liksom. För är det så att vi kräver konkurrens för mycket på den fysiska infrastrukturen, det vi ska komma ihåg är att Sverige AB, som är alla vi tillsammans, statens skattebetalare, ska ju faktiskt betala för det här. Och det gäller ju då att den totala mängden pengar som vi lägger ner på att lägga fysisk infrastruktur måste minimeras. Och det gör vi ju om det är som så att inom varje geografiskt område bara finns en spelare som får vara där, om han då har som ett monopol. Då vet han ju att om folk kommer till mig så kommer de att hyra av mig. Men det gör ju naturligtvis att han naturligtvis kan ta ut mycket pengar som helst. Och det vill vi ju heller inte. Så att det där är lite knepigt. Men någon typ av de facto monopoler. Men samtidigt vill vi då naturligtvis ha konkurrens här vad gäller till exempel voice over IP. Eller konkurrens vad gäller den som tillhandahåller elektronisk post. Eller konkurrens vad gäller vad som helst. Hosting av DNS och sånt där. Så att då har vi någon typ av monopol här och konkurrens där. Och precis som vi har visat massor med gånger tidigare, så är då frågan, var går gränsen här någonstans egentligen mellan det som är monopol och vad det är konkurrens? Och då är det ju så att i väldigt, väldigt många fall i Sverige fortfarande idag, så är det ju som så att ett vanligt hushåll kan ju bara välja IP-leverantör från en part. Och då gäller det ju att man fortfarande kan välja tjänster oberoende av att man har köpt från den där IP-leverantören. I vissa andra fall så finns det flera IP-leverantörer, men man har då passiv utrustning som till exempel är kopparsladdarna eller till exempel fiber. Och i andra fall så finns det till och med flera olika parter som äger fiber eller internet eller motsvarande, och det är kanalisationen som det är monopol på. Så att i olika delar av landet kommer det vara olika gränsdragningar. Så då ökar vi farten lite. Så påståenden som vi pratar om, det är att vi i Sverige inte har råd med multipel fysisk infrastruktur inom ett och samma område. Även om fysisk infrastruktur finns som produkt, så kan kringutrustning vara svår att få tag i. Lagen om elektronisk kommunikation ger redan idag möjlighet för PTS att definiera nya marknader. Och då är problemet då kanske att till stor del alla de här överklaganden. Är det där problemet är egentligen? Det kanske inte är något problem där med accessen egentligen. Alltså det vill säga verktyget finns redan för PTS. Observera till frågetecken där. Och nästa då, IP-access och internetaccess. Vad är en kommunikationsoperatör? Det är väldigt många som använder ord kommunikationsoperatör och ingen som jag känner till som håller på med IP-paket förstår vad det är för någonting. Så att framförallt tekniker som då borde bygga det här och borde veta, de vet alltså inte vad kommunikationsoperatör är. Och det är väldigt många som köper upp det och jag förstår fortfarande inte.
Det är därför ni fortfarande sitter i det här rummet förbi, för jag kan inte...
Nej. Så att förslag på definitioner finns inte, men det finns lite idéer då så här, att vi säger till exempel att all kommunikation sker över IP. Sen spelar det inte så stor roll vad man har under det. Kommunikationen sker alltid mellan två eller fler parter. Det sker aldrig kommunikation bara mellan en part och en tjänst, utan en tjänst är en tjänst, är en tjänst är en användare, är en användare. Så att det är alltid två stycken som kommunicerar. Och det gör då att alla som kommunicerar, oavsett om det är någon som idag påstår sig vara tjänsteleverantör eller konsument, så använder man en IP-leverantör. Alla har en IP-leverantör. Okay. Och vad skiljer internet från annat IP-nät där egentligen då? IP då. Så vad är internet då? Och internet består av alla IP-baserade nät som är sammankopplade. Om man ansluter sig till internet, då blir man en del av internet. Jag är personligen rätt trött på alla de här sakerna och säger att internet är där borta. Internet är faktiskt där man är. Man själv är en del av internet. Det är väldigt många som tycker att internet där borta är farligt. Ja, men vänta ett tag. Internet är här. Det farliga finns ju här också i så fall. Så att man blir alltså en del av internet är rätt viktigt. Så vad frågan egentligen är, det är inte att komma åt internet, men det här är naturligtvis då att folk säger komma åt internet. Vad då egentligen menar jag, det är hur kommer man åt saker som inte använder samma IP-leverantör som en själv. Och det är då naturligtvis en mycket mer teknisk liksom, ordalydelse. Men det har tagit oss 1,5 år att komma fram till det. Och naturligtvis kan ju vanligt folk och i tidningar och vi också tekniker säga komma åt internet. Men det säger jag också ibland, men det är faktiskt det här som man menar. Och det har som sagt tagit 1,5 år. Så två sista bilderna. Traditionellt har det varit som så att man som slutanvändare köper internet av en internetleverantör. Av en internetleverantör. Och den i sin tur köper transit av någon som vet liksom var man ska ansluta sig någonstans. Så det här är en traditionell internetleverantör. Man väljer att ansluta sig till den. Men vad som händer just nu då, de moderna internetleverantörerna som kommer på olika slag. Då köper man en IP-paket av någon, men sen har man själv som slutkund möjlighet att välja vilken uppströmsoperatör som ska användas. Man kan vara ansluten till ett stadsnät till exempel, och så kan man välja om Tele2 eller Telia ska användas. Till skillnad mot liksom, om man köper till exempel av traditionell operatör, då kan man inte välja vem de använder. Men det kan man i de flesta liksom, stadsnätssammanhangen. Och det här har jag som tekniker sett, att det här har jag upptäckt. Det här är den enda skillnaden jag har sett från det som kallas stadsnät och vanlig internetoperatör. Eller kommunikationsoperatör, eller vad man nu vill kalla det för någonting. Och det här är jättetufft att kunna erbjuda det. Om du slutkunden vill välja. Det blir lite sån här pensionsspar, liksom orangea kuvert som man inte orkar. Liksom, hur mycket ska slutkunden välja egentligen? Så vad är det för krångligt då? Jo, om två kunder vill kommunicera, kommer trafiken gå direkt mellan dem eller via internetleverantörer man har valt? Om kunden vill komma åt en tjänst som också är IP-leverantör, som är kund till samma kommunikationsoperatör eller samma internetleverantör, kommer trafiken gå via internetleverantören eller direkt med kunden och tjänsten? Hur sker penningflödet? Det kan ju vara som så att slutkunden betalar inte till den här stadsnät kommunikationsoperatören utan till den internetleverantör man har valt, alltså ett steg bort. Och sen ska pengar rinna tillbaka igen till den som äger det lokala nätet. Så att just bara liksom penningflödesfrågan är någonting som har krånglat till det otroligt mycket. För att inte tala om att det kostar väldigt mycket pengar att bygga upp en del sådana här. Och framförallt kunden då, det han är intresserad av som vi också hörde Jonas i morse. Antingen funkar eller också funkar det inte. Om webben inte funkar, liksom, vem ringer de då och felanmäler någonstans? Och hur kommunicerar alla de här parterna som är inblandade? Jag tycker personligen en hel del av de här näten man har byggt har varit alldeles för krångliga. Så, vi pratar om det här med öppenhet och mobilitet. Och det här är IT-proppen, kan ni läsa någon annan dag. Så att det man pratar om IT-propositionen som också Ulrika pratar om väldigt mycket, det är att mobilitet menar vi att en tjänst som är tillgänglig om IP, den ska man kunna komma åt oavsett hur man vill komma åt den. Oavsett varifrån man ska kunna, jag vill komma åt min elektroniska post här när jag sitter på konferensen likväl som när jag är hemma, likväl som när jag är på jobbet. Och vertikal inlåsning är någonting som vi är lite oroliga för. Exempel som tittar vi på e-blodtryckstjänsten, den IP-baserad, sjukhuset är en internetoperatör, patienterna bredband från någon annan internetoperatör. Hur ser vi till att den här e-blodtryckstjänsten kommer fungera? Det vore väldigt trist om alla som ska hem från sina sjukhus, om de måste byta bredbandsleverantör. E-tvättstugebokning. Den typisk lokal tjänst, till exempel på att det här ska finnas hemma i företag i lägenheten. Men jag vill faktiskt veta och kunna boka, finns det ledig tid i tvättstugan nere på jobbet innan jag åker hem? Så att det här är en typexempel på en global tjänst som man måste kunna komma åt överallt ifrån. Så om man byggt lokala sådana här, så tycker jag att man har gjort fel. Ska man först åka hem då för att få bredbandsaccess för att kunna kolla om det finns tid i tvättstugan? Det tycker jag verkligen lite snurrigt. Radio och TV. Om jag som lyssnare och tittare kan se TV och radio hemifrån med hjälp av någon typ av överenskommelse, ska jag inte kunna komma åt oavsett vad jag är? Behöver jag separat abonnemang för samma TV-kanal när jag är i sommarstugan, när jag är hemma, när jag är på jobbet, när jag är på hotellet, när jag är i 3G-telefonen? Ska jag skriva olika avtal med TV-kanalen, eller räcker det med att jag har ett abonnemang? Hur många olika ska jag som konsument verkligen ha avtal med, trots att det faktiskt bara är en och samma sak jag vill komma åt, nämligen till exempel Sveriges Television? Och om det är så att, det är frågetecken här igen, och om det är som så att jag behöver separat abonnemang, är det som så vi vill ha det? Mycket är ju sånt som byggs nu, men nu pratar jag om hur vi är på liksom lång sikt. Och sen den sista saken som är rätt intressant, vad händer när, om eller när Telia är inte dominerande aktör eller telefoni i något område i Sverige? När du tycker att det här koppar är trist, det vill inte vi hålla på med längre. Så är alla bredbandsleverantörer liksom, så tycker de att, men vänta nu bara ett tag, men ni kan ju inte sluta sälja koppar till oss heller. Hur är det med telefoni egentligen? Idag finns det ett krav på att Telia ska tillhandahålla fast telefoni till alla fastboende adresser. Ja, det är rätt lång formulering. Men är det rätt definition av telefoni då? Är det inte som så kravet att alla ska kunna ringa till exempel 112? Liksom, spelar det någon roll i praktiken om man har telefoni via kopparsladden, eller om det är över internet, eller om det är via GSM-telefon eller 3G-telefonen? Jag vet inte, men det är väl dags att börja titta på det i varje fall. Och första testen av det här sker då i samband med den här utredningen om 112. Vad är det för någonting egentligen? Vad är det för krav? För idag är 112-tjänsten strikt bunden till kopparn. Det är till och med svårt att hantera mobiltelefoner. Och sen konsumentfrågor. Vi har nått ett stadium, hörde vi här om veckan. Konsumentverket sa väldigt starkt på vårt möte att vi har nått ett stadium där konsumenter vet att de kommer bli besvikna när de köper bredband. Det tycker jag att branschen bör liksom verkligen ta åt sig. Det har blivit tydligare och tydligare, och nu börjar det bli väldigt tydligt. Till exempel så är det då de som tillhandahåller upp till 10 megabit per sekund bredband. Och då finns det speciellt ett fall när det har kontrollerats. Det går teoretiskt fysiskt att bara få 5,7 megabit per sekund. Men fortfarande så säljs det då upp till 10 megabit per sekund. Det här är ett case som nu Konsumentverket driver till Allmänna reklamationsnämnden. Och är det som så att, och de hoppas att de lägger enorma resurser på att se till att verkligen få rätt, Konsumentverket. Så att det kan nog hända rätt mycket där. Så får vi se naturligtvis om man följer Allmänna reklamationsnämndens beslut, om det är som så att de också tycker att det här är konstigt. Så att frågan är då, hur ska en kund kunna välja mellan olika konkurrerande leverantörer? För idag är ju pris dominerande och inte funktion och kvalitet. Och då kommer ju parameter på test och kvalitet och sånt där. Hur ska kunden kunna jämföra om man har en bra eller en dålig tjänst? Framförallt eftersom alla är dåliga, och framförallt som folk lovar saker som man aldrig kan få. Så att fortfarande ser jag, och är vi överens med vår grupp, att branschen kan fortfarande själva göra någonting. Men regleringsmyndigheter och de som ändå har liksom, är ansvariga för konsumenter och invånare i Sverige, de börjar bli mer och mer oroliga. Och som en som jobbar i branschen då, är ändå anställd av Cisco, och jag är rätt orolig över. Jag ser hellre att branschen själva definierar något än tvärtom. Så här gäller det att göra någonting. Så varför har vi inte märkning av internetprodukter? Märkningen är själv en produkt. Och kommer märkningen att hjälpa egentligen? Ja, det blir enklare att jämföra liknande produkter och sådär. Så att snus, olika tester och sånt, är någonting som jag håller på med för 12-13 år sedan. Och det tycker jag man ska fortsätta med. Och sen konvergens. Vad är tv-nyheter för någonting egentligen? Titta på Rocket Boom. Hur är det med konkurrens egentligen? Sveriges Television med BBC. Rocket Boom konkurrerar med TV4-nyheter. Vad är internet och vad är IP-leverantörens roll? Är det konkurrens med hjälp av exklusiva avtal? Ingen aning. Så jag kommer prata mer om det här eftermiddag. Det blev alldeles för mycket nu. Sorry. Men vi har mycket att göra.
Mycket att göra och det här branschen, det ligger ju mig varmt om hjärtat också, för det är ju självklart så att branschen vill hellre själv definiera mål och märkningar och sådana här saker, därför att det riskerar att bli vilseledande om man gör fel. Jag kommer bara ihåg diskussionerna från 2000, alltså Y2K-problematiken 2000-skiftet, när man ville märka en PC med 2000 säker, och den diskussion som uppstod, vad var säkert. Så det här med konsumentfrågor är inte lätt. Och här görs det faktiskt ett jobb, för att det klagas mycket, men det är inte ett problem vi diskuterar, utan det är radda problem vi diskuterar. Och det gäller ju att veta vad är roten till det onda, så att man gör, vidtar rätt åtgärder, så man inte bara lägger lite kosmetika uppe på någonting. Så att det pågår faktiskt, och vi hoppas kunna ge Ann-Kristin Nyqvist delvis svar på tal och till viss del rätt. Sen har vi en annan inlägg i den debatten som faktiskt också är frågan om att det är inte så att vi ska rätta mun efter matsäcken för de som inte är seriösa på marknaden. Utan det gäller ju att lyfta fram det som är rätt och det som inte är lagligt. Det ska hanteras av politiken. Maja, den här tänkte jag vi skulle gå igenom egentligen ganska snabbt. Delvis har vi redan varit inne på den.
Jag behöver inte säga så, för att Patrik tog upp en hel del saker. Att det handlar jättemycket om förtroende och tillitsfrågor överlag. Och där står en del om det i propositionen. Det var en utredning som vi gjorde själva här inom strategigruppen i våras också, men det handlar jättemycket om just konsumentfrågor, märkning, kvalitetsfrågor, kunnande om vad man behöver för en viss tjänst och så vidare. Så det behöver inte nämna så mycket om att det här är mycket i fokus nu och diskuteras egentligen i flera av våra arbetsgrupper. Sen är det samordningen såklart som är en av nycklarna till framgång, tror vi, överlag. Och dels har man uppmärksammat såklart inom Regeringskansliet, där man vill utreda det här vidare. Hur ska man hitta formerna för det? Strategigruppsformen är ju en form. Finns det andra former, eller är det den formen som man bör kanske ha någon kontinuitet kring och så vidare? Det vet vi inte, men det här tittar man vidare på. Och här har vi mycket idéer och tankar och mycket erfarenhet som vi kan dela med såklart kring. Sen är det upphandling och det hela biten med grundfunktioner som jag nämnde tidigare, gemensamma standarder som behövs för att kunna bästa möjliga förutsättningar för utveckling av offentliga e-tjänster överlag. Och de offentliga e-tjänster är ju då bara inom landstingssidan, kommunsidan och de statliga verken och myndigheterna. Här behövde göras en hel del samordnande insatser. Och det står ju en del i propositionen. Och inte minst det offentliga som drivkraft genom att kunna vara en kompetent upphandlare och användare och beställare. Och därigenom tror vi också att det kan pressa fram högre kvalitet på till exempel internetförbindelser, telefonitjänster och så vidare. Genom att veta vad man vill, ställa de krav som behövs och sen generera till produkter av marknaden som bygger på den drivkraften, som kan vara egentligen ett kanske bättre komplement eller ett bättre verktyg kanske än en lagstiftning egentligen, som vi ser det. Så.
Ja, det var nu jättesnabbt.
Japp.
Vi kan ta den här lite grann gemensamt.
Ja.
När du är inne på samordning kan jag inte låta bli att ta upp det som jag tycker
är en fråga som vi har försökt att lyfta inom IT-politiska strategigruppen. När vi startade hade vi två ganska genomgripande hearingar med väldigt många som fick komma och säga vad man hade för förväntningar på IT-politik. Och sen försökte vi sammanställa det. Och det var väl två saker som dök upp där ganska tydligt. Det ena var att det finns väldigt mycket utredningar och rapporter och massor med saker gjort. Gör inga nya sådana, utan använd resurserna till ett åstadkommet genomförande. Det var det ena. Och det andra kan man väl tycka handlade om att någon måste, man ska, det bör och så vidare. Och alla pekar någonstans någon annanstans. Det vill säga nationell samordning. Och det har vi varit inne på lite. Det är för mig den dolda röda tråden i den här IT-propositionen som vi har berättat en del om idag. Det är det här otacksamma arbetet. Det handlar mycket om det Maja varit inne på med standards och de facto standards. Men här har man hittills haft en förmåga att göra svenska statliga lösningar, svenska kommunala lösningar och inte ens tittat på näringslivet i Sverige, än mindre på Europa eller globalt perspektiv. Så att här finns det ett stort jobb, och det är en av de sakerna, förutom att vi försöker ta ett grepp om informationssamhället, ska komma tillbaka till det. Det är en av de viktiga sakerna vi har kvar att göra. Få till en nationell samordning som kanske till mycket stor del tar vara på de erfarenheter man redan har gjort inom näringslivet. Och se till att de då nomineras till att bli funktionella kravspecifikationer grundfunktioner eller vad vi vill kalla det. För att ingen vill ha en teknisk lösning på olika saker. Men man vill ha, använder man sig av samma funktionella krav och säkerställer beroendena till dem, då går alla tekniska lösningar att då kan de kommunicera sinsemellan. Alltså att, och det här är ingen som tar ansvar för idag. Utan det är väldigt lätt från regeringens sida att lägga kraven på staten. Man är rädd att lägga några krav på kommunerna, för kommunerna är självbestämmande och ska så vara i vår demokrati. Men det är heller inte försvarligt att vi tar så mycket resurser som skulle kunna slå samman och bli något vettigt istället för att som nu smetas ut och faktiskt inte generera någonting. Så det här känner vi ett stort ansvar för, den så kallade dolda röda tråden i proppen, att åstadkomma den här samordningen på nationell nivå med stor hänsyn tagen till de erfarenheter man redan har gjort inom näringslivet. Den andra delen då, som är executive summary skriver vi här, men det är ju det, gå tillbaka till gå med vad strategigruppen hade som målsättning till en början innan vi visste att det skulle bli en IT-politisk proposition. Och det var att vi ville dra igång en samhällsdebatt som skulle handla om informationssamhället. Vad innebär att vi går in i informationssamhället? Det finns mycket i det här som är knepigt. Var finns den positiva framtidsbilden? För att om man ska ta det Rolf tog upp, det här med arbetstillfällen som försvinner. Hur ska folk se framför sig att framtiden blir? Någon måste hjälpa till att måla den här bilden. Med informationssamhället där vi har tillgång till den information när och var och hur vi vill snart. Det ställer ju, ger ju individen väldigt stora möjligheter, men ställer också krav på individen. Patrik var inne på det. Hur mycket beslut vill vi fatta? Och vill vi fatta beslut om allt därför vi har en valfrihet? Det flyttar fokus ifrån leverantörerna till kunden. Och jag tycker det där ses, man ser det så himla tydligt i skolan. Nu är det visserligen inte eleven i sig som är kunden, för det är eleven vilt påhejad av föräldrarna som tycker att eleven ska lära sig något. Men de tillsammans är ju idag kunder till skolan och lärarna och ställer krav. Läraren är mer och mera guide. Sjukvården ser vi egentligen samma förflyttning. Och sen kan man ju fundera på vad innebär det här när informationen blir tillgänglig i mycket högre grad för den som behöver den. Ja, det innebär ju att hierarkierna som vi har i samhället börjar ruckas. Och en debatt om det här, det tror vi är ganska viktigt med då målandet av någon positiv framtidsbild dit vi alla vill. För om vi inte vill dit, då kommer ingen att hjälpa till att åstadkomma den här förändringen. Och den kommer att ske ändå. I alla fall om vi lyssnar på våran professor i ämnet i strategigruppen Bo Dahlbom. Förändringen sker ändå och vi kommer till informationssamhället. Men frågan är, vill vi sitta i förarsätet och ha en chans att påverka positivt och åstadkomma de här nya arbetstillfällena? Eller vill vi åka med och vara lite motvalls? Och då måste det till någon positiv framtidsbild. Så här hoppas vi att vi ska kunna göra en skillnad. Och sen har vi då, pågår ju redan en massa saker. Självklart ska vi arbeta vidare med dem. Alla departement var inne på tidigare. Har vi inte hunnit med de arbetsgrupper som vi har velat starta? Utan här pågår ju nu miljö och IT. Eller IT och miljö och IT och demokrati. Och vi har en del kvar som vi försöker jobba igång. Ska vi säga något mer om detta? Nej. Eller ska vi lämna ordet fritt?
Ja, jag tror vi måste göra det för att få möjlighet till frågan.
Nu tar vi bakom roll först. Du.
Just det, en av dem. Ja. Jag läser om att stressa på, men det var, alla vill äta lunch och vi måste ha tid för andra frågor. För jag förstår frågan nämligen. Och så kan jag bara säga att jag visst, absolut. Och det som vi har pratat om i vår arbetsgrupp, det är att det finns till att börja med finns ett behov av att veta var någonstans sladdarna ligger. På liksom den gamla goda tiden, då var det Televerket som ägde sladdarna, och så fanns det kanske någon till lokalt. Då. Ja, och ni, naturligtvis. Precis. Men just det. Men idag det alla är överens om att idag har vi liksom en otroligt många fler ägare och ett ännu större problem med att, så det som har pratats om, det är framförallt från kommunerna har kommit önskemål, eftersom kommunerna idag med den nya säkerhetslagstiftningen, så är det de som är ansvariga för alltså de är ju till att börja med de som är ansvariga för vad som händer på lokal basis, och sen kan det bli landstingen och så vidare beroende på hur stort område det som är påverkat. Så har kommunerna kommit tillbaka och sagt att de måste få tillgång till någon typ av register så de vet var någonstans sladdarna ligger någonstans, om de nu ska ha ansvaret, och det kan de inte. Så att vi har fått ta ytterligare ett steg tillbaka och säga att det finns ett behov att veta var någonstans sladdar finns. Men det pratar vi fortfarande om i vår arbetsgrupp, och vi vet inte riktigt hur vi ska gå framåt.
Och då tänker jag väl lite ofin, för nu har jag två talare som har på listan som har frågat frågor förut. Så jag tänkte höra, är det ytterligare fler talare som faktiskt inte har kommit till tals ännu?
Ja. Vad gäller säkerhet så är det rätt skönt för svenskarna att vi har ett ord som sen kan vi välja själva vad det betyder då. Hållbart, det är ett sånt exempel. Det man pratar om, beroende på var någonstans du ser ordet säkerhet, så menar man olika saker. Men framförallt så tittar vi nu på tilliten att det ska fungera, att saker och ting verkligen kommer fram. Alltså i fallet liksom infrastruktur och sånt, det ska komma fram oavsett vad som händer. Tillförlitligheten, just det. För tillförlitligheten ger en tillit, och det ger en möjlighet att senare då, om man ser då, som jag ser det, på applikationsnivå eller på tjänstenivån, så kan man bygga in den säkerheten som behövs. För det går aldrig att ersätta säkerheten där med någon säkerhet liksom längre ner vad gäller avlyssning eller vad gäller liksom att informationen kommer helt.
Man har ju frångått begreppet tillit och har skrivit förtroende. Så det är också ett sånt här ord som är lite flummigt.
Nu, ja. Det har ju pratat om vad sladdarna finns. Det finns ju tekniska lösningar för det
idag. Ja, det är oftast inte problemet. Problemet är inte alls särskilt ofta att det inte finns tekniska lösningar.
Nej, men där finns ju ett arbete i den stadsnätsföreningen till exempel, att kunna komma med det i alla fall i de medlemmarnas försorg. Men sen är det ju några bitar kvar för att få med sig alla sladdar.
Nu tänker jag låta Johan och Bernd få ställa sina frågor. Ja, det har vi. Vi har ständiga kontakter, men de formella kontakterna är ju de som Näringsdepartementet har och IT-FoU-enheten. Men vi försöker för vår egen skull att ha så mycket kontakter ute som möjligt. Sen är ju IT-politiken i Sverige är ju en svensk IT-politik som hänger ihop med Europas IT-politik. Så att vi knyter mot I-2010 och vi knyter ju då mot VESIS i den mån vi kan säga att det är en IT-politik på världsnivå. Maja vill lägga till.
Vi har ju de formella systemen där sådan kontakt ska ske. Sen kan man ju då självklart ifrågasätta engagemang och tid och annat i de kontakterna, givetvis. Men strategigruppen kör ju inget eget spår, utan här försöker vi hänga på de spår som är. Vad vi däremot utöver det gör är att vi till exempel har varit ett par gånger under året till Bryssel och diskuterat med nyckelpersoner inom EU-kommissionen. Just på grund av att det är, precis som du säger, vi tror att många av de frågor som vi tampas med på hemmaplan och troligtvis ser likadant ut i många andra länder. Till exempel tillgången till fysisk infrastruktur, som vi tror i alla fall delvis hänger ihop med det här SNP-begreppet som idag bara på nationell nivå. Kan hända man kanske behöver definiera det på geografiskt andra områden, kanske lokal nivå och så vidare. Det tycker vi är väldigt speciellt i Sverige. Nu tror inte jag att det är så. Jag tror att det kan se ut så i andra delar av Europa också. Då behöver vi i sådana fall slåss för de idéerna och kanske få med oss och få gehör. Ibland då rätt ofta egentligen ta stafettpinnar och driva vissa frågor på både EU-planet och på internationell plan. Där behöver vi bli bättre.
Vi behöver definitivt bli bättre där. Men man kan ju säga att vi har ju en utmaning i sig att åstadkomma en överbryggning på nationell nivå mellan stat, kommun och näringsliv. Vi har försökt att påverka så mycket vi bara har kunnat för att man också ska beakta de erfarenheter av internationell karaktär som näringslivet redan har gjort in i den här propositionen. För det är inte självklart att man har med näringslivet när man diskuterar. Ofta tänker man inför offentlig sektor och än mer ofta tänker man för ett statligt perspektiv. Men det går inte att ha en enämnd med bara generaldirektörer som ska fatta beslut om svenska statliga standards. Jag tror vi ska börja där och sen så ska vi ha det här internationella med oss hela tiden. Vi ska ha det som bas för vårt kunnande. Men utmaningen ligger väldigt nära oss där vi redan är. Rolf, ska du få sitta ordet?
Nej, alla som har sysslat med utbildningspolitiska frågor har sagt att det här har varit för många, så att alla måste vara med. Då kunde man tänka sig att det skulle finnas ett resonemang i propositionen som på något sätt närmar sig den här frågan.
Du har den ur två perspektiv kan jag tycka. Och det ena är ju där vi inte då har nått ända fram. Men att få de olika departementen på banan att se möjligheterna med IT inom sina verksamhetsområden. Det är ju första steget. Andra steget är ju att de också ska inse att det är det deras verksamhet så är det de som ska finansiera det. Va? Då ska man inte peka på någon IT-chef utan då äger man även finansieringsfrågan. Och där har vi ju en bit kvar kan jag konstatera. Sen har vi samordningseffekten. Jag ska tala för mig själv fullständigt när jag säger det. Att jag har innan jag började i strategigruppen lärt mig att man kommer en proposition när man tittar på den, inga pengar, dålig. Och så har varit likhetstecken här. Va? Och någonstans kan jag känna att ja, det kanske gäller många andra områden, men vad det gäller IT så är det faktiskt så att här finns det ganska mycket pengar, men vi samordnar inte användningen av dem. Och då särskilt om vi tittar mellan kommuner och stat så är det så att man kanske inte kan ta en kostnad inom en given budget därför att man får inte effekten av den, för den får någon annan i sin. Och alltså gör man inte. Medan skulle man se till hela den här kedjan så skulle det inte vara så himla svårt att finansiera det. Och det är ju då tankarna med de här grundfunktionerna. Att försöka se till att man får lyft upp ett antal grundfunktioner så att många enkelt kan bli avancerade beställare. Så att vi får en de facto standard implementerad. Och då kommer man ha råd att göra mer. För det är halva jobbet gjort när den här... när man har de funktionella beskrivningarna redan. Och så får man bygga då sin lösning med sitt eget verksamhetskunnande i fokus.
En annan sån angreppspunkt eller ett angreppssätt är ju liksom att nu när vi har målat upp en gemensam vision i IT-propositionen och alla faktiskt har varit med, så det arbete som följer för strategigruppen som vi ser det från våran sida nu är att besöka de enskilda departementen var och en för sig och gå igenom, men nu har vi en gemensam vision, då hoppas jag att ni alla förstår att var och en har faktiskt aktiviteter så måste konkret göras, till exempel lagar, förordningar behöver ses över. Man behöver diskutera hur man tar sig an till exempel skolfrågan, och vi hörde här om dålig utrustning ute i skolorna. Det finns många, alltså alla departement och många aktörer har en pusselbit där alla behöver bidra för att kunna uppnå ett gemensamt mål. Och där måste man vara väldigt konkret. Och det är det som nu följer, det vi menar på att vi måste fokusera på framgent.
Jag skulle svara väldigt rakt på din fråga. Ja, jag tycker att det saknas. Och nej, vi försöker inte försvara att det saknas, utan det är helt rätt. Det vi försöker förklara är bara att vi måste börja här. För innan så ville alltså inte ens andra departement prata om IT överhuvudtaget. Att i första steget lyckas för alla departement att liksom ge text var bra. Nu är det nästa varv. Så att liksom, jag hör vad du säger och jag håller helt med.
Vi är överens, men det som Rolf, som vi brukar prata om ibland annars, du och jag också, det är ju vad det handlar om väldigt mycket. Det är kompetenshöjning och attityd. Och det är ju ingenting som man beställer en förändring av på en kvart. Utan här måste varje enskild individ fås att känna sig trygg. Och det här är en gigantisk utmaning som jag skulle vilja säga att hela branschen har att bidra till. Att inse hur lite många i vår omgivning förstår och kan om det vi håller på med, som för oss kanske är självklart. Och det är inte bara medborgarna där ute, utan det här gäller i allra högsta grad inom regeringskansliet, inom de politiska partierna, inom kommunledningarna. Så att där kan var och en av er som sitter här bidra. Så det skulle jag vilja skicka med er. Inte nog med att ni ska hem och fixa jämställdheten eller jämlikheten. Nu ska ni också se till att sprida förståelsen på ett för andra sidan förståeligt sätt till så många som möjligt. Om ni tar 10 varje dag ska ni se att det drar inte så länge för mig där. Nu tänker jag dra streck och tack för att ni orkade stanna så länge och hoppas att det är jättemycket.